kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Bibeltimman är programmet där du får lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Producent och tekniker för programmet är jag, Ulf Gustafsson. Bibelförklaringar kan du höra i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Vi har kommit till del 36 och här är då alltså Håkan Sundliden.
Välkomna till Andreaskapellet den här tisdagskvällen. Och vi är i Matteus evangeliets 13:e kapitel och ska fortsätta där Jesus håller det så kallade liknelsetalet. Men låt oss först be. Herre, tack för att du vill uppenbara dig själv för oss. Herre, du vill inte att dina hemligheter ska bli fördolda, utan att de ska uppenbaras för var och en av oss. Herre, vi ber att de här kvällarna skulle få vara sådana kvällar där en uppenbarelsens och vishetens ande till kunskap om dig är utgjuten över oss. Så att vi kan förstå hur det hopp är som vi är kallade till. Herre, vi ber om din närvaro. Om din närvaro i ordet och att du verkar genom ordet och genom din heliga ande. Herre, vi överlämnar den här stunden i dina händer. Amen. Vi hade börjat på liknelsetalet förra tisdagen och vi kom inte så långt. Ja, vi hann väl med den första liknelsen där och poängen i den liknelsen. Men vi gick igenom då lite allmänt om vad det innebär att Jesus talar i liknelser. Jag ser där i den första versen att Jesus gick hemifrån och så satte han sig vid sjön. Och där samlade så mycket folk att han steg i en båt och satte sig i den medan allt folket stod på stranden. Jag kommer ihåg att vid ett tillfälle så hörde jag Göran Larsson som var präst vid Jerusalems teologiska institut nere i Jerusalem. Och han talade om den där versen och visste att peka ut den exakta platsen. Det finns nämligen när man kommer från Kapernaum ner mot Genesarets sjö där vid norra stranden, så finns det särskilt en vik som är som jord för folket att stå runt, och så kan han vara mitt emellan. Det är som en liten vik som går in där man kan sitta i båten och tala till folket på alla sidor så att säga. Så han menade att man vet ganska exakt vad det är för plats där Jesus håller det här liknelsetalet. Och han börjar då med att tala till dem i en liknelse som handlar om en såningsman som gick ut för att så. Och jag menade då förra gången att vi ska ta det där förenklat. Vi ska gå till botten med liknelsen och försöka sätta oss in i hur det var när de lyssnade på den. Och se igenom eller bortse från alla de här olika utläggningarna som har kommit då genom århundraden. Och försöka se vad som bara var själva poängen. Och tillsammans med en banbrytande exeget som heter Joakim Jeremias, så vill jag också tro att själva poängen här är den att människor undrade om denne Jesus som nu hade predikat och predikat och undervisat kanske till och med under ett helt år i de här trakterna. Om han inte tröttnade snart för att det hade så relativt liten framgång. Då säger Jesus, ja men se på såningsmannen. Han går där och sår i stubbåken. Och det ser ju alldeles hopplöst ut med törnen och tistlar och stengrunden kommer upp både här och där. Och upptrampade stigar kors och tvärs över åken. Och ändå så sår han i förhoppningen att det ska plöjas ner och det ska bära rik skörd. Alltså underförstått, därför så fortsätter jag också med förkunnelsen. Det kommer att ge det resultat som Gud vill att det ska ge. Som det står hos profeten Jesaja, att ordet verkar det som han har sänt det till att verka. Ja, det är själva poängen. Sen kommer det en utläggning i vers 18 och följande. Och vi ska ju hinna med den idag så att vi ska återkomma till den där liknelsen. Men innan dess så låter Matteus oss få del utav, i verserna 10 till och med 17, få del utav den där frågan som lärjungarna ställde till Jesus när de frågade: varför talar du till dem i liknelser? Och det är alltså rubriken över det avsnittet. Och det kan vara en bra fråga. Undrar om inte vi ska bryta upp det, så vi tar en liten bit i taget där. Då läser jag verserna 10, 11 och 12. Lärjungarna kom då fram till Jesus och frågade: varför talar du till dem i liknelser? Han svarade dem: ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men det har inte de andra. Ty den som har skall få, och det i överflöd. Men den som inte har, från honom skall tas också det han har. Vi kanske kan nöja oss med det. Jag ser ju att en del av svaret kommer här i de fortsatta verserna. Men låt oss ta en liten bit i taget i alla fall. Jesus säger att det finns de som inte har fått gåvan, så att säga, att lära känna himmelrikets hemligheter. Och jag tror ganska säkert att han syftar då på de skriftlärda. Och det är ju det som är det paradoxala, att de som borde ha förstått vem Jesus är och som borde haft förmåga att känna igen allting som det talas om honom i skrifterna. Det finns ju massor med bibelord i Gamla testamentets skrifter som talar om hur den Messias ska vara när han kommer, vad han ska säga till och med, och att Guds ande ska vara utgjuten över honom på ett särskilt sätt, så att de onda andarna flyger och far och sjuka blir botade. Allt det här fanns ju hos Jesus, och var det några som borde ha känt igen honom så var det de skriftlärda. Men de hade inte gåvan, står det. De kunde inte känna igen honom. Och för att göra en enkel förklaring på det, kanske vi kunde säga som så. De ville inte känna igen honom. För om de skulle ha känt igen Jesus, om de hade omvänt sig, så att säga, och känt igen eller vågat erkänna att Jesus är Messias, då hade ju allt det som de står för, som de skriftlärda står för, rasat samman som ett korthus. Men de hade lärt sig Torans alla förhållningsregler. De hade lärt sig att tillämpa sabbatsbudet och matföreskrifterna. De kunde ju allt mer eller mindre i detalj. Och plötsligt så kommer Jesus Kristus och talar om lagens fullbordan, om kärlekens anda och den gränslösa barmhärtigheten, som om allt det som de skriftlärda stod för var sekundärt. Vilket det ju också är om man erkänner Jesus. Jag säger inte att deras kunskaper var oviktiga, men de kan inte vara så viktiga så att de är grundvalen för det nya livet. Alltså, all den kunskap som de skriftlärda besitter är plötsligt ingenting värd. Och så måste det vara. Därför att om det inte är så är inte nåden nåd. Det är ju det som ligger i Guds nåd. Att Gud kommer till oss genom sin nåd, att han handlar med oss i enlighet med sin nåd. Han tar alltså inte hänsyn till om vi är duktiga eller mindre duktiga eller om vi är misslyckade. Han handlar på eget bevåg fullständigt. Och därmed så är våra prestationer, större eller mindre, inte avgörande. Så Jesu kärlek och Jesu nåd och barmhärtighet är det största hotet emot de skriftlärda. De ville inte se vem han var. De ville inte ta emot honom. De kunde inte lära känna Guds nåd och barmhärtighet med mindre att de hade förlorat sitt eget liv. Och det är vad Jesus säger också, genomgående sin undervisning. Men å andra sidan så är det en stor gåva då för dem som kanske redan på ett eller annat sätt har förlorat sitt liv. De har ju allt att vinna. Upprättelse, befrielse, mening, hopp inför framtiden. Så de har lättare för att omvända sig och ta emot Jesus Kristus. Så gåvan är kanske inte säga människors vilja, men låt oss säga botfärdighet, viljan till bot, viljan att lära känna Gud, den måste finnas där. Ett visst mått av ödmjukhet alltså. En öppenhet för att Gud handlar. Och det här kan vi gott dröja vid också på så sätt att det här med nåden och barmhärtigheten, eller särskilt Guds nåd som vi lever utav vi också, att det faktiskt är ett hot emot den gamla människan. Att det kan vi gott tänka på. Jag trodde som så under många, många år att Guds nåd innebar att Gud ger efter. Att han står ut med oss trots att vi är sådana som vi är. Att han ser mellan fingrarna. Att han skonar oss på något sätt. Det är hans nåd. Nej, så är det inte. Utan hans nåd är hans kraft. Alltså när hans nåd kommer in, då raderas ju all egen prestation ut. Men eftersom den prestation som vi ändå har, tycker oss ha åstadkommit, är oss så kär, så vill vi ju inte mista den. Och därför står vi emot nåden. Därför när nåden kommer in, då slår den ut all egen rättfärdighet. Alltså är nåden ett hot mot den egna rättfärdigheten. Och vi värjer oss emot Guds nåd, emot Guds kärlek. Och det kan man säkert göra efter att man har blivit en Jesu Kristi lärjunge också. Men om vi inte är beredda att mista vårt eget liv, så kan vi inte heller tillgodogöra oss Guds nåd och Guds kärlek. För det ena utesluter det andra. Så de här hade inte den gåvan, och därför så kunde de inte heller lära känna himmelrikets hemligheter. Himmelrikets hemligheter här, det är ju just det som jag talar om. Det är ju Guds nåd. Det är ju att Gud handlar genom Jesus Kristus, och att Jesus Kristus förmedlar nåden och kärleken till oss människor. Det är det som är hemligheten. Men de som har lärt känna Jesus Kristus, som har satt sitt liv i relation till Jesus Kristus och vill leva under hans herravälde, ja, för de har ju fått då nyckeln till att förstå himmelrikets hemligheter. Och det är därför som det står i den 12:e versen: den som har skall få det i överflöd. Det vill säga, den som har botfärdigheten, den som har viljan att leva utav Guds nåd med Jesus Kristus som Herre, den som har trons gemenskap med honom, den kommer att få mer och mer tro och mer förtröstan och mer nåd. Kommer det växa i hans liv. Men den som inte har tron, inte har ödmjukheten inför Gud, inte viljan till botfärdighet och omvändelse, ja, den personen kommer att mista också det lilla som man har. Så att det är en del av himmelrikets hemligheter. När det här står klart för Jesus, ja, jag vet om när det står klart för Jesus, det kanske är fel att säga så, men det där bönen som han bad i 11 kapitlet vers 25, det verkar nästan som att Jesus här upptäcker det som jag talar om. Det står nämligen så här, att vid den tiden så brister Jesus ut i tacksägelser. Jag prisar dig, Fader, i himmelen, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Jag prisar dig, Fader, i himmelen, brister ut i en tacksägelse och lovsång över att han själv och den nåd som han ger till människorna, att det är nyckeln. Han blir så att säga glad över sin egen person på något sätt. Han prisar Gud för att han har nyckeln till himmelrikets hemligheter. Att Jesus Kristus har nyckeln till himmelrikets hemligheter. För Jesus Kristus själv vet ju att han vill ge den här till alla människor. Plötsligt så ligger makten hos Jesus Kristus och i hans förkunnelse. Och han prisar och lovar Fadern för att det är på det sättet. För nu kan Jesus Kristus ge nyckeln till himmelriket till de fattiga, till de små, till publikanen, till syndarna och till alla de som på något sätt var ställda åt sidan och som väntade på Guds Messias. Nu kan han börja betjäna dem. Det står om himmelrikets hemligheter, mysterion på grekiska. Jag kanske ska säga någonting om det också. Därför att det där ordet mysterion, mysterium alltså, det behöver vi förstå. Eller rättare sagt, vi behöver se till att vi inte missförstår det. Det betyder inte att Gud vill hemlighålla någonting för oss. Det är inte så som det kan vara i en del andra jätteandliga sammanhang där man använder sig av så kallad esoterisk kunskap. Esoterisk kunskap, det betyder att det finns en dold kunskap, att man så att säga lockas in i någonting. Och sen allt eftersom man stiger i graderna, om jag uttrycker det så får man veta mer och mer utav hemligheten. Så att när man har gått från första och andra och tredje graden och kommer in i åttonde, nionde, så kanske man är inne i någonting som man inte hade en aning om ifrån början. Det är en esoterisk kunskap, en hemlighet som man så att säga tillgodogör sig genom förtjänst allt eftersom. Hemligheter som man får fast man kanske inte ens ville ha dem ifrån början. Så ska vi inte förstå det här. Utan Guds mysterion, den är ju till för att uppenbaras. Gud vill uppenbara sina hemligheter. Och det första som händer när en människa lär känna Gud och kommer till tro på Jesus, det är att det första man får veta, det är att Gud har skapat mig. Det finns en mening med mitt liv. Jesus Kristus är den som upprättar mig. När han tar gestalt i mig och bland oss, då upprättas vi. Då får vi gemenskap med Gud. Och vi kan börja leva livet fullt ut. Det får vi ju veta från början. Och något mer annorlunda än så blir det inte. Utan det som händer sedan när vi vandrar i anden under 10 år och 20 år och 30 år, det är att vi får lära känna höjden, bredden och längden och djupet. Men det är ingenting nytt. Utan det är att vi lär känna Guds kärlek bättre och bättre. Vi får större och större erfarenhet utav hemligheten. Hemligheten, Jesus är din Herre, den får du från början. Men du kan lära känna honom, du kan utforska honom mer och mer och mer. Och då är det till och med så att hemligheten blir bara större och större, mer och mer förunderlig. Den förändras inte, men den ökar i betydelse. Jag lyssnade till en god bibellärare en gång för länge sedan som inte är okänd, som heter Bengt Pleijel. Han som var på stiftsgård, han är ju pensionerad nu, men han talade vid ett tillfälle om Guds mysterium. Och så likt använde han sig en bild av en stjärnkikare. Han sa, tänk dig där att du står och tittar på en stjärnklar himmel. Precis som Abraham en gång gjorde. Och Abraham, han försökte räkna stjärnorna och det gick inte, utan allting verkar så oändligt stort så att det finns ingen början och slut när du står och tittar på den här upplysta himlen. Och så tänker du, men om jag får tag på en stjärnkikare som är en riktigt, riktigt stor förstoring, då kan jag ge mig ut i rymden och då kan jag räkna alla stjärnorna. Det är bara att om man tar en sån stjärnkikare och ger sig ut i rymden, så kommer du se massor med stjärnor som du inte såg med blotta ögat. Det kommer bara bli ännu större och väldigare. Och så är det med Guds väsende. Att när vi tränger in i Guds väsende, så blir Guds väsende bara större och större. Det blir inte annorlunda, men det blir större. Det är hemligheten, Guds mysterion. Så att man ska inte förväxla med den där luriga kunskapen som kan finnas i andra sammanhang. Utan här är det precis tvärtom. Gud vill att vi ska lära känna hans mysterium mer och mer. Han vill avslöja sig själv. Det var ju därför han sände Jesus till oss. För att vi skulle kunna förstå hemligheten Jesus Kristus. Vi ska läsa då vers 13 till och med 15. Där Jesus säger också fortsättningsvis då. Jag talar till dem i liknelser, eftersom de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. På dem uppfylls Jesajas profetia: även om ni hör skall ni inte förstå, och även om ni ser skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Ja, det är väl egentligen, det står samma sak här som jag har sagt. Så att det här som står i vers 14, att de hör och ändå inte förstår, och de ser och de ser ändå inte. Alltså nyckeln där ligger ju i vers 15. Ty, det är ju en förklaring. Därför, nu kommer förklaringen: detta folks hjärta är förstockat. Alltså är det förstockat, så förstår man inte. Och man kan inte lära känna Gud. Utan det som krävs är en omvändelse, en botfärdighet i hjärtat. Man kan bara lära känna Gud inifrån, eller Guds rike inifrån så att säga. Inte genom att studera som ett sorts objekt från utsidan. Detta är hemligheten. Jag vet att vi har flera gånger rört vid, och jag har inte gjort någon extra utläggning av ämnet för att det är för svårt och komplicerat. Men flera gånger har vi varit inne på detta med den fria viljan. Kan man tänka sig att människor använder sin fria vilja för att på så sätt göra bot, eller på så sätt börja tro? Ja, jag tror ju inte det. För att om man skulle kunna göra det, då vore ju den egna omvändelsen så att säga nyckeln till att förstå det här, och inte Guds nåd. Så hur den ekvationen ska gå ihop, den kan ni ju fundera på. Men det finns en sak som jag tror man kan göra med den fria viljan. Man kan be om att få se hemligheten. Jesus säger be. Varför då? Jo, för då ska det bli givet. Sök. Varför då? För då ska ni finna. Klappa på. Därför då ska det öppnas för er. Vi kan inte ta oss någonting i Guds rike, men vi kan be, vi kan söka, vi kan klappa på. Det är vad vi kan göra. Och det kan alla människor göra. Ingen människa kan ta sig tron, säga. Nej, men man kan få tron. Hur då? Ja, om man ber om den. Men det som krävs, om jag får använda ett sådant uttryck, det är att människor vänder sig till Gud och ber om att få boten, omvändelsens gåva, tron i sitt hjärta. Då har Gud lovat att svara på det. Och då är det ändå Gud som så att säga gör det ifrån början till slut. Men det var just det som de inte gjorde, de här som Jesaja profeterade om. Och just det här citatet som är från Jesaja, ja, vad det nu är för kapitel, Jesaja 6, vers 9 och följande. Det används i alla evangelierna, och det används på andra ställen i Nya testamentet också, som en förklaring till varför människor inte ville tro. Ni kan se till exempel Apostlagärningarna 28. Där står det, och det står både i Markus och både Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Då har ni i era kompendier. Men i Apostlagärningarna, då hamnar vi utanför evangelierna. Där finns det också. Apostlagärningarna 28, det sista kapitlet. Där man inte ville tro på Paulus. Och Paulus då säger i vers 25 att den helige ande talade rätt när han talade genom profeten Jesaja och sa: gå till detta folk och säg, även om ni hör ska ni inte förstå, även om ni ser ska ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat. Och citatet finns också i Romarbrevets 11:e kapitel. Där det står i vers 8. 8. Det handlar om, där behandlar Paulus frågan om Gud har förskjutit sitt folk, alltså det judiska folket. Visst inte, säger han. Men så citerar han också i den 8:e versen att de har en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör. Och detta ända in till denna dag. Alltså de vill inte lyssna på Jesus. Och de har inte förmågan heller, eftersom de inte vill ha förmågan. Och därför så har Gud förstockat dem, som det står. Därför så kör de fast i sin otro och kör fast i sin förstockelse. Och då begriper man ingenting. Varför talade Jesus i liknelser? Tänk på det att han har talat ganska öppet för de skriftlärda. Han har talat i synagogan. Han har hållit bergspredikan. Han har gjort sina tecken och under som i sig själva varit förklaringar. Men det som hände här i 13:e kapitlet i liknelsetalet, eller precis innan eller precis efteråt, det är att han lämnar Galileen. Besökelsetiden för Galileen är slut. Och då talar han inte öppet i synagogan längre. Utan nu så kommer han ut i det fria. Och nu kommer han ut bland de som inte förstår skrifterna, som inte är så lärda som hans tidigare åhörare. Och så talar han till dem i enkla liknelser som gör att det är enkelt för människor att förstå vad han säger. Men det är fullkomligt obegripligt om man inte vill förstå vad han säger. Så det är så liknelsen fungerar. Den blir enkel för den som vill höra vad han säger. Men det blir helt omöjligt att begripa för den som inte vill begripa. Så det är ett skäl till att han talar i liknelser. Liknelsen är på så sätt ett väldigt bra sätt att förmedla himmelrikets hemligheter. För då kan han ju förmedla dem och de som inte tror och som inte förstår och inte vill förstå, de förstår det inte. Men de som vill ha uppenbarelsen, som ber till Gud, visa mig, visa mig, visa mig. Ja, de får då enkla bilder som till exempel liknelsen om såningsmannen. Så förstår de, kan de dra slutsatserna själva. Eller som jag sa, att hemligheten kan egentligen bara förstås inifrån. Vi måste komma in under Jesu, bli Jesu Kristi lärjungar innan vi börjar förstå på riktigt vad han talar om. Så här gäller också då att undvika det missförståndet att några skulle vara utvalda till förståelse och andra inte. Gud vill att alla ska förstå. Men de här upptrampade stigarna som det talas om på stubbåken, de här gamla traditionerna och sedvänjorna som man hade trampat upp och som man var så fast i, eller törnerna och tistlarna som vi ska komma till här så småningom, och alla bekymmer som vi har i den här världen, de gör att vi hotas. Alltså, Gud vill att alla människor ska förstå, men om människor bara trampar upptrampade stigar och bara bekymrar sig över allting, då är det ett hot emot människors möjligheter att förstå vad Herren vill ha sagt och vad Herren vill visa. Men trots det hotet så sår såningsmannen på stubbåken. Han sår bland dem som är fyllda med bekymmer. Han sår bland dem som är hårda i hjärtat och inte vill höra. Han sår sina liknelser där det finns upptrampade stigar, alla de här olika faktorerna så att säga. Han sår i alla fall. Och vem vet, en dag kanske han plöjer ner dig i dem också. Ibland har jag frågat mig just det här med viljan och så. Man kan ju åtminstone vilja så pass mycket att man ber till Gud om förståelse. Men det finns en annan faktor som jag tror är väl så effektiv. Och det är alla olyckor vi människor råkar ut för. Alla svårigheter. Alla riktiga utmaningar. Olyckor som drabbas på olika sätt. Det tror jag är effektiva medel för människor att vakna till. Och att börja lyssna på evangelium. Så man ska inte förakta nöden och faran som finns ibland oss. Utan man ska förstå den och ta vara på den på bästa sätt också. Det kan vara till många människors frälsning. Sen har vi då vers 16 och 17 kvar. Där säger Jesus: saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Amen säger jag er. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och få höra det ni hör, men fick inte höra det. Och här har man återigen den här dubbelheten. Alltså där å ena sidan, de riktigt stora människorna i det gamla förbundet, i det ofullbordade förbundet, profeterna och de rättfärdiga. Ja, det räckte inte för att kunna, så att säga, få del av himmelrikets hemligheter. Men när Jesus kommer och ger himmelriket till de små och de olärda, då får de del av det. Så att de här som var satta på piedestal i de gamla skrifterna och ibland det judiska folket, profeterna, de stora profeterna och kungen och de rättfärdiga, de är ju ingenting när man ser utifrån det nya perspektivet. Därför att utifrån det nya perspektivet så är det de som har tagit emot Jesus Kristus som är intagna i den rätta familjen. Och då kan det vara de utslagna, publikanerna och syndarna. De är alltså i Jesu ögon plötsligt mer värda. Det var fel uttryck kanske, men ni förstår vad jag menar. De är mer intagna i Guds rike än vad de andra var. Och vad är skillnaden? Ja, skillnaden är ju just att ta emot Jesus Kristus. Att bli en lärjunge till honom. Att låta den nåd som Gud kommer till oss med genom Jesus Kristus komma in i mitt liv. Det är det som är skillnaden. Det har ingen betydelse om man är profet eller rättfärdig i gammaltestamentlig mening. Eller om man är en publikan eller en socialt utstött människa som har tagit emot Jesus. Det är ingen skillnad. Men skillnaden är, har man tagit emot Jesus eller inte? Där går den stora skiljelinjen. Så har vi då kommit till nästa avsnitt då. Och då har vi kommit in på en uttolkning utav den där liknelsen som vi hade i verserna 3 till och med 9. Och som jag redan har gett en uttolkning på, när jag sa att han plöjer ner det här i god tro att det ska bära skörd. Men nu ska ni höra vad det står här i vers 18 till och med 23. Hör alltså vad som menas med liknelsen om såningsmannen. När någon hör budskapet om riket men inte förstår det, kommer den onde och rycker bort det som blivit sått i hans hjärta. Detta är sådden vid vägen. Det som såddes på stenig mark är den som hör ordet och genast tar emot det med glädje, men inte har någon rot. Han håller ut endast en tid, och möter han lidande eller förföljelse för ordets skull, så kommer han genast på fall. Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet så att det blir utan frukt. Men det som såddes i god jord är den som hör ordet och förstår, och som bär frukt 100-falt och 60-falt och 30-falt. Det här är alltså en uttolkning av den där liknelsen. Som är, om jag får uttrycka det, så lagd i Jesu mun. Därför det som är här, det är en utvidgning utav den ursprungliga liknelsen och utav den ursprungliga liknelsens poäng. Och eftersom det sannolikt är på det sättet, så finns det en hel del forskare som menar att den här utläggningen har kommit till, så att säga, i efterhand. Och när jag säger i efterhand så menar jag inte som så att den inte skulle ha med saken att göra. Men ni kanske kommer ihåg det när vi talade om Matteus evangeliets tillkomst. Och jag förklarade för er varför Matteus evangeliet står först i Nya testamentet. Så sa man det, de första kristna satte Matteus evangeliet först. Dels därför att det hörde så nära samman med Gamla testamentet. Och dels därför att man menar att Matteus evangeliet är skrivet först utav alla. Och därför ska komma först utav alla. Man menar att Matteus hade skrivit det. Det finns ju knappast någon forskare som tror så längre. Men samtidigt som man inte tror det, utan läser den grekiska text, Matteus evangeliet i sin helhet, så ser man ju att det sannolikt har funnits en förlaga som går tillbaka, som går bakom den grekiska texten. Och man ser hebreiska uttryck, det har vi talat om tidigare. Till exempel så sa jag så här att, kommenterade, jag tror det är första kapitlet eller om det andra kapitlet. Han ska heta Jesus, ty han ska frälsa sitt folk. Det heter ju på hebreiska, han ska heta Yeshua, för han ska Yeshua sitt folk. Det syns inte i den grekiska texten. Men om det hade funnits och om det finns en hebreisk förlaga, så är det alldeles uppenbart. Och då, bara då blir det meningsfullt. Så många tror ju att det finns, så att säga, man kan tränga ner bakom den hela Matteus-texten. Kan man komma ner så kan man hitta förlagor till det här. Och varför inte, som man menade i urkyrkan, att många av de här loggerna, avsnitten, går tillbaka på just Matteus. Och därför så heter det Matteus evangeliet. Eftersom man tänker så, så skulle det mycket väl kunna vara, det här skulle då kunna ha skett kanske på en 20-30 års period, att det växer fram, så att säga, Matteus evangeliet. Då finns det de som har sagt, då, liberalteologer och kritiker, som menar, ja det ser man, man kan inte lita på det här. Men man kan också göra som biskop Bo Giertz sa på sin tid. Han sa, ja men då kan vi ju verkligen lita på det, för att det är ju slutprodukten som är intressant. Gud har alltså ägnat en sån möda för att få en sån slutprodukt. Det är ju slutprodukten som är Guds ord. Inte vissa bitar i förlagorna, så att säga. Så att det har helt och hållet att göra med vad man har för syn på Bibeln i sin helhet. Men låt oss komma tillbaka till texten. Det finns alltså många som menar att den här utläggningen har funnits med i utläggningen. Men den har liksom växt ifrån liknelsen. Att den ursprungliga betydelsen är just den. Att Jesus, han sår ordet. Han förkunnar lika frimodigt som den där som går fram på stubbåken. Det är poängen. Men från detta så har det sedan vuxit fram en rikare betydelse, eller flera olika utläggningar, och det här skulle vara en sån. När det är sagt, så kan det ju fortfarande vara så att det här skulle kunna vara en utläggning som Jesus själv har haft. Men då är det ändå så att det är en förskjutning ifrån den ursprungliga liknelsen, eller en utvidgning, så att det nu blir en liknelse i vidare mening, för att inte säga en allegori. Där varje del i berättelsen har sin betydelse. Det har mindre betydelse om det är så att de första kristna, eller den som har redigerat Matteus evangeliet, har så att säga lagt till det här, eller kommit ihåg att Jesus sa också det här, eller om det kommer från Jesus ursprungligen direkt i samband med den här liknelsen. Det har mindre betydelse. För det som har betydelse är att det står som det står. Det är det som står här som vi jobbar med. Sen hur det har gått till, det är en annan historia. Men när man nu läser den här uttolkningen, så ser man att såningsmannen, det är Jesus. Det är alltså Jesus som sår ordet. Eller man kanske skulle kunna säga att varje förkunnare i en mening är en såningsman som förmedlar Guds ord. Och sådden här, det är alltså budskapet om riket. Det är förkunnelsen om himmelriket. Och det är alltså Guds ord och Guds ande som ska ner i hjärtat. Och det är när det kommer ner i hjärtat som det händer någonting. Någonting tar gestalt. Någonting blir till. Och det är ju en fråga som jag tror att de som lyssnade på liknelsen första gången också måste ha ställt sig. Därför att även om poängen var den att här sår såningsmannen frimodigt och sen så plöjer han ner det, så slutar det ju ändå med i vers 9: hör du som har öron. Och det är klart, den som hörde det här måste ju indirekt ha frågat sig själv: har det här plöjts ner i mitt liv? Jesus, han sår idogt trots stort motstånd och att det är mycket törnen och tistlar. Men hur har det gått in i mitt liv? Det låg liksom i luften när man hörde. Även om det inte var liknelsens poäng, så är det ändå en reflektion som åhörarna måste ha gjort. När jag nämnde om den där nionde versen, hör du som har öron, jag nämnde om den förra gången, så sa jag att jag skulle komma tillbaka till den när vi kom till den här utläggningen. Det är nämligen så att just det som står i vers 9, hör du som har öron, det kommer igen på fem olika ställen i själva utläggningen. Därför att det står i vers 18: hör vad som menas med liknelsen om såningsmannen. Det står i vers 19: när någon hör budskapet om riket. Det står i vers 20: det som sades på stenig mark är den som hör ordet. Det står i vers 22: det som sades bland tistlar är den som hör ordet. Det står i vers 23: det som sades i god jord är den som hör ordet. Fem gånger står hör. Så det är ingen tvekan om att som en röd tråd i den här uttolkningen ligger det som stod i vers 9. Här är ett tema som har plockats upp. Och jag talade förra tisdagen just om detta med att höra, shema. Höra och göra och lyda är samma sak i hebreiskan. Det är när ordet kommer in i mitt hjärta och jag gör det som jag har hört, som himmelriket tar gestalt, som det börjar bära frukt i mitt liv. Så det här var någonting som de här första åhörarna måste ha frågat sig själva. Om de hade hört, om de hade gjort det som Jesus ville att vi skulle höra och som vi skulle göra. Så här kan vi alltså ta fram ett par poänger också, andliga sanningar som nu, när vi nu talar om himmelriket, nämligen det här att himmelriket kommer till oss genom öronen. Det är när vi hör evangeliet och det kommer in i oss, som himmelriket kommer in i oss, som det börjar verka inom oss. När vi hör det så börjar det verka och vi tänker och vi rättar oss efter det. Det andra som jag tänker på när man hör det här ordet hör, det är att på grekiska så heter höra akouo. Det är samma ord som du har i akustik. Akouo har alltså betyder höra på grekiska. Och på den här stammen akouo så bildas det två andra ord. Det ena ordet, det är parakouo. Och parakouo, det betyder, para betyder vid sidan om. Alltså att man står vid sidan om det man hör. Låt säga så här att jag hör ordet, det kommer till mig. Men jag ställer mig vid sidan om, som en betraktare. Så det kommer inte in i mig. Utan jag gör som många tyvärr också präster och pastorer gör. Man betraktar ordet som om det vore ett ord om Gud snarare än ett ord från Gud. Och då när man står parakouo, så att man hör men står vid sidan om, då översätts ordet parakouo, översätts från grekiskan till olydnad. Så står det i Nya Testamentet. Överallt där det står olydnad, så står det på grekiska parakouo. Den som hör men ändå inte hör alltså. Så finns det ett annat ord som är bildat på akouo. Med ett annat prefix. Nämligen prefixet hypo. Som betyder under. Hypakouo. Hypakouo betyder att man hör ordet. Och man står under det. Det vill säga man blir dess tjänare. Det går in i mig. Jag står under ordet. Jag är en mottagare av ordet. Hypakuo. Och det översätts med lydnad i Nya testamentet. Så när du läser om lydnaden, då heter det på grekiska den som hör och gör det man har hört. Då kanske vi förstår ännu bättre varför det går som en röd tråd i den här berättelsen. Det som är viktigt är alltså att höra, ta till sig och göra det som Gud säger i mitt liv. Då förstår jag också att det här handlar om någonting mycket mer än att bara lyssna på predikningar eller att läsa i Bibeln. Därför att om jag läser i Bibeln sida upp och sida ner, så har jag inte en chans i världen att göra allting precis som det står där. Utan det handlar om, så vitt jag förstår, det är de där tillfällena när du aktivt lyssnar efter Guds röst. Och när ordet träffar dig och du bara vet att det här är till mig. De stunderna är avgörande för den andliga tillväxten i ditt liv. Och det visste de gamla bibellärarna. Och det visste de gamla psalmförfattarna. Jag kommer att tänka på den här psalmen, en liten stund med Jesus. Och så vidare. Att få sitta ner och lyssna till Jesus. Att lyssna efter hans röst och ta till sig. Och det kommer nästan, den typen av tilltal kommer nästan alltid som svar på bön. Vi kan inte ta oss det, men vi kan be att Gud talar in i våra liv. Och vi kan vara öppna för att han också talar in i våra liv. Så himmelriket, det blir till, det förverkligas, det växer ibland oss när Guds ord rotar sig i våra hjärtan och i vår gemenskap och får betydelse, och vi som gemenskap rättar oss efter hans ord. Då utvecklas himmelriket. Och det är ju så man tänker sig en kristen församling. Man tänker sig en kristen församling, det är Kristi kropp och där är Kristus huvudet. En kristen församling, där är Jesus Kristus Herren. En kristen församling, det är de människorna som lyssnar till Jesus och gör som han säger. Och de gör det så entydigt så att de är som hans kropp här på jorden. Det är så vi tänker oss en kristen församling. Och jag kan inte förstå att en kristen församling skulle kunna fungera på annat sätt. Men så finns det då några besvärligheter här. Det står så här att det som såddes vid vägen, det är alltså de som hör ordet men inte förstår det, står det. Och då är det där jag får in det här med den helige ande. Därför det kan vara så att man förvisso hör Guds ord men man förstår det inte. För att vi ska förstå Guds ord så behöver den helige ande uppenbara ordet för oss. Ordets kraft måste verka. Ordet och anden hör ihop. När Gud talar sitt ord, då kommer det i ande. Ordet kommer ju från munnen. Anden kommer ifrån munnen. Så när han talar ordet så är det fyllt med ande. Och som jag bad i inledningsbönen idag, att vi ber att Gud ska utgjuta en vishetens och uppenbarelsens ande över oss, så att vi kan förstå hur han är. Den helige ande måste alltså verka. Och här finns någonting som är ytterst underskattat i våra sammanhang, i vår lutherska tradition, nämligen detta med att erfara Gud. Jag har förstått mer och mer, allt eftersom åren går, hur viktigt det är att människor får erfara Gud. Inte bara höra om Gud, utan får erfara att Gud gör någonting i mitt liv. Och att man kan bejaka det som Gud har gjort i mitt liv. Därför att det är den erfarenheten som utgör, så att säga, själva grundvalen för den kristna tillväxten. Och därför så borde det vara vanligt att vi profeterar och ger varandra visdomens ord och ber för sjuka och sjunger lovsång och att förkunnelsen träffar oss med andens kraft och så vidare. För det är det som gör att människor får erfarenheter utav Gud. Har man ingen erfarenhet utav Gud, så liknas man vid de här som inte förstår vad som egentligen pågår. Och så kan det inte växa heller i mitt liv. Att vi inte har uppmuntrat det här med erfarenheter, det beror ju på att vi så ofta säger att man ska inte bygga sitt liv på erfarenheten, utan man ska bygga det på Guds ord. Men det ena ska inte utesluta den andra. Klart att vi ska bygga på Guds ord, på vad Jesus Kristus har sagt och vad Bibeln säger i sitt ord. Klart att vi ska bygga på det, men vi behöver också få erfara att det här är rätt och riktigt. Sen så står det om att det sades på stenig mark, och det handlade om de som kommer på fall, som inte klarar prövningarna eller frestelserna, som ger upp alltihopa. Och det kanske man gör om man inte har erfarit upprättelsen. Om man erfar bönesvaret och upprättelsen, då blir ju det kärt för mig. Och då håller jag i det, då vet jag vad jag har varit med om. Men om jag frestas utan att ha någon personlig erfarenhet utav Gud, så är det lätt att komma på fall. Tistlar och törnen, det är sagt om dem som är fyllda med bekymmer, världsliga bekymmer eller bedräglig rikedom, så att man har sina tankar i det världsliga istället för i Guds ord. Och det talade Jesus om redan när vi talade om bergspredikan. Där finns ju de tankarna också. Det här har nu då blivit, precis som jag sa förut, en utvidgad förståelse av den ursprungliga liknelsen. Det har blivit närmast en allegori. Och man kan höra då många olika utläggningar av den här texten, som bygger framförallt på den här. Man hör utläggningar av utläggningarna, så att säga. Så att det blir ännu yvigare när det kommer upp i predikstolen. Till exempel kan man fråga sig, finns alla de här jordmånerna i mitt hjärta? Är det så att det finns mycket törnen och tistlar här, och så finns det upptrampade stigar här och stenig mark? Eller är det så att det representerar olika personligheter, att någon är sådan och någon annan är sådan och så vidare? Ja, man kan säkert höra olika utläggningar av det. Men då vill jag gärna ta er tillbaka till det ursprungliga. Bör vi tala i de termerna, då är nog frågan om man inte har lämnat liknelsens ursprungliga idé. För liknelsens ursprungliga idé, det var ju att såningsmannen sår, trots att det är en stubbåker han sår på. Han är tålmodig, han tror på framtiden. Det är den ursprungliga idén. Och om man utvidgar det i nästa steg, så blir det som ett svar på den fråga som var en kanske ställer sig. Nämligen, har du hört det? Hur är det i ditt liv? Har sådden gått in i ditt liv? Det är så att säga en utvidgning eller en bieffekt av det hela. Men börjar man sen bygga på, så är det risk att man kommer längre och längre ifrån den ursprungliga tanken. Och till sist kanske man inte ens har med den ursprungliga tanken. Så det är möjligheten med liknelsen, på gott och ont skulle jag vilja säga, att den kan byggas ut. Men det var som jag sa förra gången också, att liknelse, parabolä, det kan också betyda gåta. Så den kan användas förvisso i både snävare och i vidare mening. Så det är klart att här kan man ju då fråga sig om hur det är i mitt eget liv. Jag tror att den grundfrågan är då inte bara hurdan är du? Är du en god lyssnare? Utan grundfrågan är ännu grundligare fråga. Det är väl snarast, hurdan vill du vara? Vill du be om förståelse? Vill du rätta dig efter Guds ord? Om du vill det, så be om att få bli en god lärjunge. Om du ber om att bli en god lärjunge, så ska nog Gud ge dig vad du behöver för att du ska kunna vandra som en lärjunge också. Nu har vi hamnat i det märkliga att vi har 3 minuter då på nästa liknelse. Det går ju inte. Vi kanske skulle kunna läsa den i alla fall och så säga någonting om det som avslutning och som inledning på nästa gång. En annan liknelse framställde Jesus för dem. Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. Men då folket sov kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När nu säden sköt upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa: Herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån har då ogräset kommit? Han svarade: en ovän har gjort detta. Tjänarna frågade honom: vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, då ska jag säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen som ska brännas upp, men vetet ska ni samla i min loge. När Joakim Jeremias då, den här banbrytande exegeten, går igenom alla liknelserna som Jesus har, 22 stycken vill jag minnas att det var i Matteus evangeliet, så kan han se, när han hittar huvudpoängerna i de här, hur de sorterar in i olika, man kan sortera in dem i olika fack, eller fack med olika huvudbudskap. Och den liknelsen som vi hade där om såningsmannen, den kategoriserar Joakim Jeremias som så att det handlar om den stora tillförsikten. Guds stora tillförsikt, att det han gör genom Jesus Kristus kommer att ge resultat. Den här liknelsen som jag läste nu, den kategoriserar han in under en annan rubrik. Han menar att den handlar om fulländningen. Det handlar alltså om ändens tid. Eller om hur allting ska fulländas. Och det är väl på samma sätt med den här liknelsen som med många andra, att det kan bli lite olika utläggningar ibland. En utläggning som man kan höra och som vi kan kanske avfärda på en gång, det är den att det här med vetet och ogräset, att det skulle syfta på så att säga sanna kristna och falska kristna i församlingen. Att man inte kan urskilja vilka som är sanna och vilka som inte är sanna. Men den, som sagt, missförståndet kan vi nog rensa bort på en gång. Dels av det skälet att det fanns inga falska kristna på den här tiden. Alla var äkta kristna. De höll ju på att bli kristna. Och dels utav det enkla skälet att det står här att säden som såddes, den såddes i åkern. Och åkern, den är världen. Som vi ska se när vi kommer lite längre fram. Men mer än så hinner vi inte gå igenom nu. Utan nu kan ni ha den här liknelsen. Så kan ni fundera efter: vad är huvudpoängen med den här liknelsen? Ta och be till Gud och fundera. Så får vi se vad ni har kommit fram till nästa vecka. Herre, vi tackar dig för att du vill att vi ska förstå dina hemligheter. Att du vill göra det enkelt för oss genom de här liknelserna. Och att din heliga ande ska uppenbara för oss vad som var din tanke med förkunnelsen om riket. Och att vi ska förstå hur ditt rike fungerar. Vi ber att du är med oss under veckan som nu ligger framför oss. Och att du fortsätter att verka i våra liv. Amen.
Du har lyssnat till Håkan Sundliden med bibelförklaringar från Värnamo kyrka. Du har lyssnat till del 36. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det var från Värnamo församlingsnärradio programmet sändes, och det heter Bibeltimman. Härefter kommer sändning ifrån Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst.